Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Lösta mord, Biggie och Tupac, del 14. Det här avsnittet som du just nu lyssnar på är skrivet, klippt och uppläst av mig, David Oskarsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du tycker om olösta mord får du jättegärna vara med och sponsra oss på patreon.com. Alltså patreon.com och där kan du söka på olösta mord. Ni vet alla hur det fungerar vid det här laget. Och vi är er sponsorer djupt tacksamma. Det hjälper oss jättemycket. Vi avslutade föregående avsnitt med att berätta om gripandet av Kiefer Dee och hur Nevadas distriktsåklagare nu anser sig ha tillräcklig bevisning för att kunna åtala Kiefer Dee för mordet på Tupac. Det är förstås många som reagerat på de senaste utvecklingarna i Tupacs fall. En av dem är kolumnisten Jade Maxwell som skriver för Daily Eastern News. Den 9 oktober 2023 publicerades hennes text Tupac Shakurs mord är ett fall av rättshaveri. Och det är alltså vår svenska översättning av en rubrik på engelska. Hon, alltså Jade Maxwell, inleder med att säga att även om hon är glad att Tupac kanske till slut kommer få rättvisa skipad för sitt mord, tycker hon att det som skett är alldeles för lite, sett till hur lång tid som har passerat. Hon antyder också att gripandet av en enda person, som endast kan kallas för misstänkt, är futtigt. Maxwell utvecklar att omständigheterna kring Kiefer Dees inblandning i mordet dessutom varit kända under lång tid. Så varför grips han först nu? Vad håller rättssystemet i Nevada egentligen på med? Maxwell skriver: orättvisa för svarta amerikaner handlar inte bara om den orättvisa som drabbar vanliga medborgare, utan även de som har kraftfulla budskap till sitt samhälle och som har genererat ett välstånd. Jade Maxwell är endast 20 år gammal, vilket hon själv nämner i sin krönika. Hon skriver, citat: Även om jag skulle vilja fira den här halva framgången kan jag inte göra det. För det är endast en halv framgång. Det här fallet skulle ha blivit löst långt innan min egen födsel för 20 år sedan. Faktumet att polisen i Nevada inte ansträngde sig för att lösa fallet när det begav sig gör mig obekväm. Kanske är det för att jag är från en annan tid än den då Tupac blev mördad, så jag förväntar mig att polisen skulle ha gjort då vad jag förväntar mig att de ska göra nu. Men jag kan också känna mig obekväm med det faktum att Tupac, som under majoriteten av sin karriär producerade budskap av hopp och handlingskraft för svarta människor, kunde bli uppsåtligt mördad och sedan ignorerad. Slutcitat. Huruvida Tupacs död blev ignorerad av rättsväsendet eller inte låter vi alla som lyssnar avgöra själva. Vi hänvisar till de 12 tidigare avsnitten som vi har gjort. Men även om Jade Maxwell verkar vilja politisera mordfallet något, så har hon definitivt rätt om en sak. Det har gått extremt lång tid sedan Tupac blev mördad. Och, hör och häpna, en annan person som uttalat sig om utvecklingen i mordet på Tupac är ingen mindre än Suge Knight, Death Row-bossen själv. Mannen som satt bredvid Tupac i bilen kvällen den 7 september 1996 när Tupac perforerades av 4 stycken vinande kulor. Det var redan den 3 oktober som den anrika hiphop-tidningen XXL via stoff från nyhetskanalen TMZ publicerade artikeln med följande rubrik, och det är vår svenska översättning. Suge Knight hävdar att Tupac blev mördad av någon annan. Suge Knight, egentligen Marion Hugh Knight Jr., 58 år gammal, sitter fängslad sedan 2015 då han, till synes med flit, körde på 2 män utanför en bensinstation i Compton i Kalifornien. En av männen dog. Suge erkände sig skyldig till dråp i september 2018 och dömdes till 28 års fängelse. Således gjordes denna nya intervju med Suge från fängelset. Och Suge sa, och nu citerar vi honom direkt i svenska översättning: "Jag trodde inte Kifid någonsin skulle bli gripen. Jag har inte heller velat se honom gripen. Låt oss först ha en sak klar här. Jag och Kifid spelade för samma Pop Warner fotbollslag. Vilka omständigheter den gäller, om han haft inblandning i något eller om han inte haft inblandning i något. Jag skulle inte önska fängelset ens för min värsta fiende." Där är slutcitat. Personen som länge har varit misstänkt för att ha varit den som höll i vapnet när Tupac mördades var ju Orlando Babylane Anderson. Och vad Orlando Babylane Anderson anbelangar hade Suge följande 2 saker att säga, som han själv delade in i 2 punkter. Så citat Suge igen. Så här: "Jag har aldrig haft något ont att säga om Orlando. Nummer 1. Han var inte den som sköt. Nummer 2. Han kom till min rättegång och sa att jag borde släppas. Och han sa sanningen. Jag fick inte gå. Det var inte Orlando som gjorde det. Det är allt jag har att säga om den saken." Slutcitat. Suge klargjorde också att han har 0 intresse av att vittna i rättegången, oavsett vilken sida som skulle vilja se honom där. TMZ-reporten antyder för Suge att han tycker att Suge är väldigt bestämd på att Orlando är oskyldig, men att han inte är lika bestämd på att Keith är oskyldig. Det har Suge inget att säga något om. Vi har nämnt att saker Keith Lee själv har sagt, bland annat i sin självbiografi Compton Street Legend, har spelat in i att gripandet till slut skedde. Men vad är det då egentligen som Keith Lee har sagt? Och vad vet vi? För att nysta i det ska vi tillgå information som vi tidigare redogjort för i del 11-12 i vår avsnittsserie om Biggie Tupac. Keith Lee var gängkriminell. Det hade han varit i princip hela sitt liv. Mer specifikt var han medlem i gänget Crips, det gäng som tillsammans med fienden Bloods än idag utgör en ständigt närvarande konflikt mellan gangstrar i Los Angeles. Keith Lee var farbror till en annan kriminell och betydligt yngre person som vi nyss nämnde, Orlando Babylane Anderson. Orlando var den person som Tupac, Suge Knight och resten av deras entourage hoppade på inne på MGM-arenan efter Mike Tyson-matchen. De misshandlade Orlando för att han pekades ut som någon som misshandlat och stulit ett smycke av en av Tupacs och Shooks vänner. Smycket i fråga var förstås en guldmedaljong med loggan för Shooks legendariska och ökända skivbolag Death Row Records. Året var 2006 när den tidigare nämnde LAPD-polisen Greg Kading började jobba med en specialstyrka för att lösa mordet på Biggie Smalls. Kifidi togs då in på förhör, då han var Crips-medlem och det gick rykten om att skivbolagsbossen P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, var skyldig Crips $1 million för mordet på Tupac. Kifidi hade varit en av de Crips-medlemmar som närvarat på den vibe-fest som Biggie lämnade med sitt entourage den 8 mars 1997, då han blev mördad. Greg Kading och hans kollegor fick en hållhake på Kifidi då han hade avslöjats i en annan orelaterad federal utredning om narkotikasmuggling. Kifidi behövde alltså säga vad han visste, eller så kunde han räkna med att skaka galler i ett federalt fängelse i resten av sitt liv. Kifidi nekade inblandning i mordet på Biggie Smalls, men han sa ju detta. Det var inte vi. Men det jag har att berätta för er, det kommer fan få er att tappa era jävla hakor i golvet. När Kifidi började prata framkom det att han varit vän med Puff Daddy sedan 1993 efter att ha blivit introducerad till honom via en gemensam vän som kallades för Sip. Sedan dess hade Puff Daddy och Bad Boy-gänget varit på god fot med Crips som helhet och flera gånger anlitat gängets anhängare som livvakter. Kifidi var alltid kontakten mellan Puffy och Crips. Greg Kadings utredning skulle få många vittnen som kunde bekräfta att Kifidi och andra Crips-medlemmar hade umgåtts regelbundet med Puffy och att Kifidi mycket riktigt var en av gästerna på Vibe-festen i Los Angeles 1997. Efter en Bad Boy-arrangerad konsert i Anaheim i Kalifornien befann sig Kifidi och några andra Crips på en efterfest tillsammans med Puff Daddy. Det är något oklart exakt när detta ska ha varit. Enligt Kifi ska Puffy då ha sagt inför både Kifi och andra medlemmar i Crips: "Tupac och Suge Knight, jag skulle ge vad som helst för de där snubbarnas huvuden." Enligt Kifi sågs han och Puffy igen några månader senare, denna gång för ett specifikt möte i källarlokalen under Greenblatt's Deli and Fine Wines på Sunset Strip i västra Hollywood. Här lade Puffy explicit fram ett erbjudande om $1 million för ett dubbelmord på Tupac och Suge Knight. Kifidi har i förhör sagt att, nu är det citat, "jag hade gjort det för bara $50,000, slutcitat. Under dagen den 7 september 1996 åkte Kifidi och Sip tillsammans till Las Vegas i Sips Mercedes-Benz. Detta för att gå på Mike Tyson-matchen. På väg dit var även Orlando Babelane Anderson och två andra män vid namn Terrence T. Brown Brown och DeAndre Dre Smith. Dessa tre färdades i en vit Cadillac. Du som lyssnar kommer säkert ihåg att skotten mot Tupac och Suge Knight avlossades från en bil av just det slaget. Enligt Kifidi var detta bilen de använde för attentatet. En hyrbil som T. Brown hyrt i sin svärmors namn. Men de hade aldrig haft som plan att mörda Tupac just den kvällen. Det blev bara som det blev efter att Orlando kommit springandes till restaurangen där Kifi och Sip satt och åt efter matchen och berättade att han blivit misshandlad. Orlando var obevekligt inställd på en blodig hämnd. För Kifidi var detta ett lika gott tillfälle som något annat. Men ett problem var ju dock att de inte hade några vapen. Sip skulle dock överraska alla med följande uttalande: "Jag har en Glock gömd i min Mercedes." Problemet var löst. De hoppade sen in i de två bilarna, den vita Cadillacen och Mercedesen, tillsammans med ett antal extra.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Crips medlemmar. Flera visste att Tupac och Suge Knight skulle till Suges klubb, Club 662, senare på kvällen. De körde därför till klubbens parkering och ställde sig och väntade, redo att börja skjuta när Tupac och Suge kom. Men de kom aldrig. Till Kifis förtret började flera av de yngre Crips-medlemmarna noja och säga saker som "Vi kommer inte greja det här, de kommer döda oss!" Detta ledde till att gruppen splittrades och att Kifi D hoppade in i den vita Cadillacen tillsammans med T-Brown, DeAndre Dre Smith och Orlando Babylane Anderson. De bestämde sig nu för att utföra jobbet på egen hand. T-Brown satt bakom ratten, Kifi D satt i passagerarsätet och Dre Smith satt till vänster i baksätet och Orlando satt till höger i baksätet. Så här långt var Greg Kading och hans utredningsgrupp med på noterna. De hade nämligen redan lyckats bekräfta att alla personer som Kifi sade satt i den vita Cadillacen faktiskt hade varit i Las Vegas just den kvällen. Kifi berättade sen hur de fyra började åka runt i stan och spana efter Tupac och Suge. Och då, som från en klar himmel, fick de syn på Chryslern med de fyra unga kvinnorna och hur den hade kört upp bredvid Suges BMW och högt ropat "Tupac, Tupac!" Kifi D's och resten av gängets måltavlor var identifierade. T-Brown körde upp bredvid Tupac och Suge och saktade in vid deras högra sida. Detta innebar att T-Brown var närmast Suges BMW i framsätet och DeAndre Dre Smith närmast i baksätet. Kifi hade pistolen och hade räknat med att vara den som sköt, men nu insåg han att det inte gick. Han sträckte sig bakåt och räckte pistolen till Dre Smith. Men Dre Smith sade nej, jag vill inte skjuta. Orlando Babylane Anderson tvekade dock inte en sekund när han tog glocken ur sin farbrors hand, lutade sig över Dre Smiths knä, vevade ner rutan och sedan sköt mot Tupac och Suge. Kifi D sa också i förhöret att han och Suge Knight fick ögonkontakt med varandra medan det hände. Det blev emotionellt omtumlande då de två hade varit kompisar sedan 7-årsåldern, då båda vuxit upp i samma miljö i Compton. Efter skjutningen flydde Kifi D och de andra i den vita Cadillacen från platsen. När de kände sig säkra på att de kommit undan stannade de utanför ett hotell och placerade mordvapnet ovanpå ett av bilens däck under själva karossen. De gick sen ut och drack och rökte marijuana. Nästa dag återvände de till bilen, kollade så att det inte låg tomhylsor i den och reste sen tillbaka till Los Angeles, som om ingenting hade hänt. 6 veckor efter mordet på Tupac har Kifi D fortfarande inte mottagit sin betalning på $1 million för beställningsmordet. Han kontaktade därför Sip, som stod nära Puffy, och förklarade läget. Men Sip hade inget att säga. Senare skulle Kifi på ryktesvägen få höra att Puffy hade satt in $500,000, hälften av det han nu var skyldig Kifi, till Sips konto. Men som det verkade hade Sip inte sagt ett knyst om detta till Keefe och istället behållit pengarna själv. Keefe D och hans medhjälpare verkade alltså ha blivit blåsta. När Greg och specialstyrkan förhörde Keefe om Biggies eventuella inblandning i beställningen av mordet på Tupac var Keefe väldigt bestämd med att Biggie inte hade någonting med saken att göra. Han visste inget. Däremot antydde Keefe att Biggies änka, Faith Evans, kände till Puff Daddys inblandning i mordet. Det mesta av allt detta har vi berättat om tidigare. Men nu är ju frågan då vad Keefe D egentligen berättar om i sin bok, Compton Street Legend. Det ska vi titta lite på nu. En del av bokens baksidetext lyder på följande vis. Den ökände Suge Knight, tidigare chef för Death Row Records, och jag är de enda levande vittnena till den dödliga konfrontationen i Las Vegas mellan passagerarna i våra två fordon. En våldsam konfrontation som ledde till att två av hiphopens största stjärnor, Tupac Shakur och Christopher Notorious B.I.G. Wallace, dog och att hiphop-historien förändrades för alltid. Det finns en strikt kod på gatan. En som riktiga gatupersoner lever, dödar och dör utefter. Compton Street Legend avslöjar förbrytelserna mot denna kod och de explosiva konsekvenserna när gatans, nöjesvärldens och den korrupta polisstyrkans kroppar kolliderar. Boken släpptes den 2 januari 2019. Den har sedan dess varit ökänd för att vara i stort sett oläslig i digitalt format på grund av hur den är formaterad. Vi har sett hur det ser ut i vår research och fattat beslutet att inte försöka utgå direkt från boken. Istället ska vi titta närmare på en intervju som Keefe D gjorde med Vlad TV på YouTube den 23 juli 2019 när han promotade boken. Då lät det på följande vis. Intervjun börjar med att Vlad säger: "Så låt oss prata om vad som hände sen. Baserat på vad boken säger. Sip gav er en Glock. Gav er killar en Glock och ni killar kastade den i baksätet. Och Bubble Up var föraren och Babylane och Freaky satt i baksätet." Keefe svarar: "Vi satt bara alla i bilen tillsammans." Och Vlad frågar: "Den här vita Cadillacen?" Keefe svarar: "Yeah." "Okej, så ni killar kör runt och sen hör ni hur de här tjejerna börjar ropa 'Tupac, Tupac'." "Nej, så säger Keefe. "Vi kommer, vad heter det, Flamingo, jag tror det är Flamingo. Vi kommer på Flamingo och så kommer vi till stoppljusen. Vi drack och rökte braj och så var han där och hängde ut genom fönstret." Keefe visade i videon hur Tupac skulle ha hängt ut genom passagerarfönstret med hela sin överkropp och armarna utsträckta. Typ som att han låg helt utslagen ovanpå en säng fast mitt i luften. "Tupac?" frågar Vlad för att få det bekräftat. "Ja, det gjorde han", svarar Keefe. Smått konstigt svar på frågan, men okej. Vlad frågar: "Så vad hände sen?" "Vi bara kom. Jag tänker inte gå in på detaljer, hajar du? Men du vet, du har det i boken, du vet." "Okej", säger Vlad. "I boken har du sagt att medan ni körde upp mot BMW:n med Shug bakom ratten och Tupac i passagerarsätet och du sa att Tupac drog vapen." Och här blir ett klipp i intervjun till hur Keefe ändrar position i stolen han sitter på och förklarar: "Han sträckte sig. Det såg ut som att han sträckte sig efter ett vapen, yes." "Såg du ett vapen?" frågar Vlad. Keefe svarar: "No shit. Så fort jag såg honom sträcka sig började jag ducka." "Så någon i din bil började skjuta", säger Vlad, "mot Tupac och Shug?" "Yeah", mumlar Keefe. Vi får sen se ett klipp från ett äldre förhör med Keefe som vi delat tidigare. När det klipper tillbaka till den nya intervjun ser vi Keefe igen och han säger då: "Jag tänker inte gå in på några detaljer." Sedan mumlar han något som är nästintill ohörbart. Som jag tycker låter lite som att han inte kan säga något på grund av hur det fungerar med gatukoden och att man inte källar och sånt. Vlad säger: "Okej, men jag läser bara från boken då." Keefe ler och svarar: "Men vem ska köpa boken då? Alltså antydande att då är det ju det som är intressant med boken avslöjat. Okej, men jag läser bara den här passagen, säger Vlad. Han fortsätter sen. Skiten var igång. Tupac hade gjort en underlig rörelse och börjat sträcka sig ned efter något under sitt säte. Detta var första gången jag kunde relatera till det klassiska poliskommandot "Håll händerna så att jag kan se dem". Istället drog Pack fram en pistol. Och det var då fyrverkerierna började. En av grabbarna i baksätet i min bil tog glocken och började peppra tillbaka. Det första skottet flodde huden på Chuggs skalle. Jag trodde att den jäveln var död. Jag har hört historier om att Chugg skulle ha använt Tupac som sköld när kulorna började vina. Men det är skitsnack. Chugg var redan skadad. Medan detta pågick duckade jag för att inte bli träffad. Så Vlad läser upp detta för Keefe. Keefe sitter sedan tyst någon sekund och säger: "Ja, typ så." Klipp till en annan relaterad intervju om vittnesmål från skjutningen mot Tupac och Chugg. Och sen är det tillbaka till Keefe och Vlad. Vlad säger: "Så kulorna viner. Tupacs och Chuggs bil är helt sönderpepprad. Var det... Åh, jag har hört flera versioner av den här storyn, men var det så att deras entourage började skjuta tillbaka?" "Typ så, ja", svarar Keefe. "Typ så" är vår översättning av basically, för övrigt. Klipp sen till ytterligare en annan intervju och så tillbaka till Vlad och Keefe. Keefe säger i så många ord, han är extremt svårtolkad, att ja, livvakter och andra började skjuta tillbaka. Han nämner också de två tjejerna i den vita bilen och att de körde efter dem när de lämnade platsen. Vlad frågar: "Varför följde tjejerna efter er?" Keefe svarar: "Ingen aning. Det var galet." "Ett av deras fönster sköt sönder", frågar Vlad. Keefe säger: "Ja, så var det nog." "Och då slutade de följa efter er?" "Ja, precis, exakt." Vlad säger: "Jag har pratat med fler om den här händelsen och det jag hör oftast är hur ni kom upp bakom Tupacs bil. Och bilarna var inte emot varandra." "Nej, precis", säger Keefe. "Ni kom upp parallellt till dem." "Sida vid sida", flikar Keefe in. "Sida vid sida", fyller Vlad i. "Så hur kunde du se Tupac sträcka sig efter något om ni var bakom honom?" Och Keefe svarar: "Men vi var ju inte bakom honom, vi var ju dikt emot, sida vid sida." "Okej", säger Vlad. Och där slutar klippet som vi citerar. Klippet är del 14 i en längre serie av YouTube-klipp som utgör en intervju med Keefe D. Och det är här vi befinner oss idag med fallet. Det har gjorts en husrannsakan i Keefe D's hem och inte lång tid därefter blev han gripen och åtalad för mordet på Tupac. Uppenbarligen tycker sig åklagaren nu sitta på tillräckligt med information som pekar ut Keefe D som mördaren, och de flesta reportagen och artiklarna om fallet spekulerar i att det är Keefe som, citat, grävt sin egen grav, slutcitat, i och med vad han sagt i sin bok. Men exakt vad åklagarna med storjuryns hjälp sitter på, det vet vi inte ännu. Vi kommer följa upp detta i framtiden, när det finns mer information. Vill du kontakta oss på Olösta Mord så gör du det enklast genom att skriva till simwaypodcast@gmail.com. Det är zimwaypodcast@gmail.com. Min kära medpoddare Dan Hörning hittar du även på Twitter, eller X som det heter numera, YouTube och Instagram, och han är lätt att hitta via sitt namn. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.